Veckans boktips: Katarina-koden av Jörn Lier Horst. Det är den tiden på året. För 24:e året i rad tar William Wisting fram pappren från när Katarina Haugen försvann. Fallet löstes aldrig och varje år hälsar Wisting på hos Katarinas make Martin Haugen. Med åren har en vänskap utvecklats mellan poliskonstapeln och den kvarlämnade äkta maken. Men i år står stugan mörk och tyst när William Wisting kommer på besök. På årsdagen efter hustruns försvinnande verkar även Martin Haugen vara spårlöst försvunnen. Katarina-koden är den första boken i en ny serie där kommissarie Wisting tar sig an så kallade cold cases. Katarina-koden är förra årets näst mest sålda spänningsroman i hemlandet Norge. Utgivningsdatum för ljudboken var augusti 2018. Inläsare Mattias Linderoth.
Kapitel 1. Pappkartongerna stod på golvet i garderoben. De var 3 stycken. Wisting drog fram den största. Den höll på att spricka i ena hörnet, så han var tvungen att ta det försiktigt när han bar ut den i vardagsrummet. De 4 flikarna i locket var trädda över och under varandra. Han öppnade dem och tog upp den översta pärmen. Den var svart och försedd med en etikett på ryggen. Katarina Haugen. Han lade den åt sidan, tog ut en röd pärm märkt med vittnen 1 och 2 andra märkta vittnen 2 och vittnen 3 i samma färg. Så hittade han den han var ute efter. Pärmen som var märkt Kleivervajen. Pappkartongerna innehöll allt som skrivits om och uträttats i Katarina-fallet. Han borde egentligen inte ha falldokumenten här hemma, men de var värda bättre än att ligga inlåsta i ett arkivrum. När de fanns här, längst nere i garderoben, påminner de honom om fallet varje gång han tog fram en skjorta. Han letade fram läsglasögonen och slog sig ner med pärmen i knät. Det var 1 år sedan han senast hade bläddrat i den. Det var på Kleivervajen Katarina hade bott. Det enkla enfamiljshuset hade fotograferats ur olika vinklar. Runt om var det skog åt alla håll. Bakom några av träden kunde man skymta Kleiverkärnens blanka vattenyta. Själva huset låg på en liten höjd ungefär 100 meter från vägen. Det var brunt med vita karmar runt fönster och dörrar, grön dörr och tomma blomlådor under fönstren. Att bläddra igenom fotomappen var som att röra sig i ett spökhus. Katarina var borta, men det liv hon levt fanns kvar. På golvet i farstun stod hennes skor, ett par grå joggingskor, bruna stövletter och ett par träskor tillsammans med makens stora sandaler och arbetsstövlar. På krokarna hängde 3 jackor. På byrån i hallen låg en kulspetspenna och en inköpslista, ett oöppnat brev, en tidning och några reklamblad utan adressat. Bredvid ett prydnadsföremål låg en halvt vissnad bukett rosor. Några små post-it-lappar satt uppklistrade på spegeln ovanför byrån. En med ett datum och ett klockslag, en annan med namn och telefonnummer. På en tredje fanns 3 initialer och en penningsumma, AML 125 kronor. Hon hade packat en resväska. Den låg öppen på sängen med kläder i som om hon tänkt stanna borta länge. 10 par sockor, 10 par trosor, 10 T-tröjor, 5 par byxor, 5 tröjor, 5 blusar och träningskläder. Det var något med innehållet som han aldrig blivit klok på, utan att för den skull kunna formulera varför. Urvalet i sig verkade så stelt och formellt, som om det egentligen hade packats ner av någon annan eller varit avsett för någon annan. Han bläddrade vidare. På soffbordet låg 5 böcker som plockats ut ur bokhyllan. Wisting hade själv läst några av dem, Mengele So, alkemisten, vita negrer. Bredvid böckerna låg ett foto av Katarina och Martin Haugen tillsammans. Bilden hade tagits vid någon utsiktsplats. De stod och höll om varandra och log mot någon, förmodligen en förbipasserande som de bett om hjälp med att fotografera dem. Bilden hade varit inramad men hade tagits ut ur ramen och låg nu bredvid glaset. Bilderna från köket var det som gjorde honom mest fundersam. På köksbänken stod en tallrik med en smörgås utan pålägg tillsammans med ett glas mjölk. Stolen där hon brukade sitta hade dragits ut en aning och på bordet låg en kulspetspenna samt det som kommit att kallas Katarina-koden. Wisting granskade kisande kopian. Den innehöll en serie siffror uppställda i tre lodräta linjer. Hittills hade ingen lyckats begripa vad de betydde. Förutom polisens egna experter hade de bland annat låtit kryptologer från försvarets säkerhetsavdelning titta på det mystiska meddelandet utan att man kommit närmare någon lösning. Koden hade dessutom skickats till utländska experter. Men...